Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Visst ska det bli en utställning eller en del också, eller hur va?
Precis. Det är ett litet utdrag ur den sista berättelsen som handlar om min morfars familj i Grodno. Och allt som jag inte har vetat om dem, men vad jag får reda på så här. Så det är ett litet utdrag som är gjort till en visuell berättelse. Den heter Familjen som försvann, precis som den berättelsen då. Men det blir som en egen liten berättelse för att det ska få plats på det, i det här rummet på Forum för levande historia.
Alltså, du har anpassat den för
precis, exakt,
utställningen.
Välkommen till Samtal om böcker. Det här är avsnitt 26 och jag heter Lisa Tallroth. Och att dö är inte samma sak som att försvinna. Att mördas, som miljoner människor mördades under förintelsen, det måste inte heller vara att försvinna. Men att glömmas bort, det är att försvinna, att raderas. Och när Joanna Rubin Dranger upptäckte stora minnesluckor i sin egen judiska släkthistoria, då bestämde hon sig för att leta rätt på dem som håller på att glida in i försvinnandet. Ihågkom oss till liv heter hennes bildroman och Joanna Rubin Dranger är dagens gäst. Sen har vi Mattias Timander på ingång och han är laddad för årets Selma. Mer om det senare. Välkommen till Samtal om böcker, Joanna.
Tack.
Ja, nu ligger det ett riktigt praktverk framför oss. Ihågkom oss till liv. Men för att påminna lite grann om vem du är så var vi ju många som förälskade oss i Fröken Märkvärdig och i Fröken Livrädd. Två figurer som du skapade för, nu är det väl 15-20 år sedan, som det var också bildromaner. Mm. Och du har jobbat som serieskapare och med bild och sen har du ju framförallt haft en karriär på Konstfack som professor i illustration. Du är knuten till dem fortfarande på något vis va?
Ja, nej men jag är så kallad affilierad professor i illustration då sen jag slutade själva tjänsten. Så det betyder att jag är ju inte där och har inte det här ansvaret för utbildningar som jag hade tidigare. Alls.
Men du jobbar ju med bild och bilders betydelse på ett, ja, kan man säga, ett akademiskt vis. Du har skapat en hemsida som heter bildmakt.se.
Bildersmakt.se. Ja, och det är inte alls bara jag utan det är ett samarbete med jättemånga människor. Det handlar om rasistiska och antisemitiska stereotyper och att folkbilda om dem. Och sen har jag ju föreläst mycket om visuell makt heter min föreläsning som jag har gett sedan 2013 kanske. Mm.
Och det är himla spännande begrepp det där, visuell makt och du pratar om visuell läskunnighet. Vi kanske kan få återkomma till det för jag tror att du har tagit med dig en del av den kunskapen även in i det här skapandet av den här boken. Men vi måste ju börja med att dyka in i den. För vad är det som ligger framför oss egentligen? Det här är ju en rejäl bok och det är en bildroman. Är det det vi ska kalla det?
Ja, eller en tecknad roman eller en graphic novel är det liksom engelska begreppet som sen översätts på lite olika sätt i Sverige.
Och det är flera berättelser i den här boken. Mm. Det handlar ju om din släkt, din mormors föräldrar, Aron och Rebecka som flydde till Sverige. De flyr på gråmarnas Ryssland alldeles i början av 1900-talet och bygger upp ett liv i Sverige. Och det är en jättestor familj det här, en stor släkt, och det är många syskon i varje generation. Så vi får följa delar av dem under 1900-talet och förstås genom kriget som kommer att förändra läget helt och hållet för, ja, för miljoner av människor, och din släkt är en del i det här. Och sen så är det en berättelse, du har byggt upp det i kapitel eller i, ja, som olika mindre berättelser inom ramen för den stora. Och det är en väldigt spännande historia som i stort sett är ditt detektivarbete när du är på jakt efter just försvunna släktingar.
Mm. Som vi har fått reda på lever förmodligen då i Israel.
Gäller bara att hitta dem, och hur går man tillväga då när namn har bytts ut och människor har verkligen försvunnit från arkiv och systemet. Till slut lyckas du, vi kan återkomma till det. För att jag tänker, du är ju också en viktig figur i den här boken. Det handlar ju också om din egen resa och din resa med boken, och kanske ännu längre än så. För att alldeles i början så skriver du så här att så länge jag kan minnas har jag haft en känsla av hot och fara. På en av mina speglar har jag som en påminnelse skrivit det som min mormors pappa Aaron brukade säga till sina barn. Det är inte farligt. Men hur blev jag så rädd, skriver du. Mm. Har boken börjat där någonstans, i en sån känsla?
Det har ju funnits med på allt på något sätt. Och det är ju inte en slump att min första vuxenbok hette Fröken Livrädd. Och jag har tänkt på det lite att jag fick en del då när jag gav ut de böckerna, så var det, ja, men så förstod jag på vissa som jag mötte eller som skrev om boken så där, att jag verkade ju inte livrädd alls, alltså jag författaren Johanna. Men jag har ju haft det här med mig, och jag ska inte säga att jag vet att det bara beror på den här bakgrunden som släkten har, men jag tror nog att det finns kopplingar, absolut. Ja. Och samtidigt så har det då i vår släkt funnits en här otroligt spännande och inspirerande och vitala berättelsen om min mormors morfar Aaron. Särskilt om honom, men också om hans fru Rebecca, som var så otroligt kompetent och skötte hur mycket som helst. De kom ju som nya invandrare till Sverige utan att kunna språket och hade massa barn och, ja, och allt vad de klarade av, och hur han särskilt, ja, men just att det var hans återkommande uttryck, det är inte farligt, vad som än hände så var det han sa till sina barn, och verkligen verkade ha menat det också, och hans livslust och chutzpe heter det på jiddisch, alltså hans oräddhet inför allt möjligt som de står inför. Det handlade ju om att försörja massa barn, att, ja, men att klara av affärer under 20- och 30-talet. Jag får inte tala om att de bara kom hit med ungefär knyter på ryggen och sådär. Så ja, han hade ju någon sån här enorm liksom tro på att allting var möjligt och att ingenting var farligt. Och sen så, och den berättelsen har varit så stark i vår släkt. Samtidigt som att det här andra har också funnits någon slags, ja, men jag tror inte att det är bara jag som har känt det här hot och fara, men däremot så kan man ju också hantera det väldigt olika. Jag tror till exempel att min mamma, som ju då var barn till en man som förlorade hela sin familj i förintelsen, att hennes sätt att hantera det var ju liksom att bara se mot ljuset och att inte känna dem, att inte vilja vara där i det här liksom mörkret eller oron eller så.
För jag tänker nästan att det låter som en besvärjelse det där. Det är ingenting är farligt, att det nästan är en strategi. För att det var ju väldigt farligt. Det var farligt att vara jude i Ryssland vid den tiden då de faktiskt flyr. Och det kommer ju visa sig ganska snart att det är farligt att vara jude även i Sverige när vi kommer in i 30-talet och antisemitismen växer. Så jag tänker att det är... Jag bara funderade på när jag läste, är det här en känsla eller är det en strategi att bestämma sig? Mm. Inte tillåta sig att vara rädd, fast det finns alla anledningar egentligen.
Mm. Jag tänker väl kanske på det också som om att de kommer ifrån de här extremt våldsamma pogromerna, som ju också är intressant, liksom, att vi i familjen och släkten alltid har hört att de lämnade Ryssland på grund av de här pogromerna. Men ingen av oss tror jag har förstått vidden av pogromerna. Och det var ju så märkligt när jag började söka och hittar alla de här artiklarna som har skrivits då i USA i realtid. När det händer så rapporterar man ju amerikanska tidningar om de här pogromerna för att de är något helt, ja, helt osannolikt våldsamma. Och man blir helt chockerad när man läser de här artiklarna idag. Liksom. Och det kommer så nära och blir så verkligt och påtagligt när man läser alla de här detaljerna om det här våldet mot helt civila och barn och familjer och gamla. Så jag tänker också att han kommer ifrån det, och jämfört med det så är inte heller det som han råkar ut för, eller det som hans barn eller så oroar sig för, kan hända med olika saker. De har beställt fel till firman och de har beställt för många eller för, ja, sådär. Att jämfört så är liksom det är ingenting att bekymra sig om. Men jag tror också att det bara handlar om att människor är olika, helt enkelt. Att vissa har den här större känsligheten och oro och så, medan andra har mer skydd och mer skinn på näsan.
Eftersom du skriver om en ganska lång tidsperiod och så många människor, så blir det ju också, jag tycker det är intressant det här begreppet assimilerad, eller vilken plats man har gett sig själv i samhället och hur man, ja, relationen liksom mellan den egna identiteten och det omgivande samhället som dina olika släktingar har haft, och även i din egen familj. För du skriver ju till exempel att din egen uppväxt var ojudisk och assimilerad, skriver du någonstans.
Ja, väldigt.
Och du har en liten metanivå i den här berättelsen också, där du funderar på vad ska jag berätta och inte berätta, vad är viktigt och inte viktigt i den här historien. Och du kommer fram till att det här är ändå någonting som behöver förklaras, att du har inte växt upp särskilt judiskt. Mm. Vad spelar det för roll, tänker du?
Nej, men det var så, helt enkelt. Att, jag menar, min mamma växte upp då i en judisk familj här i Stockholm, men var ung under 60-talet och var arkitekt och umgicks i kretsar och gifte sig med min pappa, som där de alla som de umgicks med var liksom, de gick ur Svenska kyrkan, de gick ur judiska församlingen, de var liksom bort med alla de här gamla traditionerna, med det borgerliga, in med det nya, med liksom det som är, inte har heller någon historia, eller liksom som inte är belastat, sådär. Så jag har ju
klassiska 60-tals ungdomar, precis. Ja. Låter det som.
Ja, verkligen. Och jag har ju full förståelse för deras position då. Men sen när jag växer upp och förstår att här finns det en hel värld som vi egentligen aldrig... Jag kan ju fortfarande, när jag har arbetat med det här, så har jag ju känt att om jag hade kunnat fråga min morfar... Pive, min låtsasmorfar som jag berättade om, som var ordförande i judiska församlingen och som var väldigt, väldigt nära oss. Om jag hade kunnat fråga honom nu, så här, hur kom det sig att vi var liksom på några judiska basarer då och då. Vi visste om det, men det var liksom som att vi hade ingen... Nej, det fanns ingen direkt koppling liksom till det judiska, till judiska församlingen och så. Förrän jag tog det initiativet själv då, i tonåren. Mm.
För det här är också, tycker jag, intressant och säkert någonting som det finns massa missuppfattningar kring. Du skriver någonstans i boken att om detta begreppet jude, vad är det egentligen? Och du skriver att det enda som alla dessa människor verkligen har gemensamt är att de har upplevt antisemitism. Annars finns det så många olika sätt att leva på, att vara judisk på, så att det går inte att ringa in.
Nej, och sen när jag själv läser det som jag har skrivit, så tänker jag, ja, det kanske inte heller är riktigt sant, därför att alla judiska personer har kanske inte upplevt antisemitism heller, eller för den delen, alltså ens de som jag beskriver i boken eller pratar om eller så, eller vissa kanske också har upplevt det, vad ska man säga, någon slags objektiv bedömning, men inte själva velat ta in det, därför att det är också så att jag menar att det finns ju många sätt att hantera en identitet som andra kan ha mycket föreställningar om. Mm. Och att man kan ju också vilja slippa allt det. Och slippa, om man ens möter det, ta in att det är det man möter. För det är så plågsamt att behöva hantera det. Det försöker jag också beskriva i boken, att det ofta är liksom väldigt förvirrande när man möter olika typer av fördomar och antisemitism då, till exempel.
Att bli definierad av någon annan plötsligt utan att riktigt förstå varför. Eller alltså inte riktigt se grunden för det utpekandet.
Ja, och ibland så kan det ju vara extremt tydligt att det är det som händer. Och ibland kan det ju vara mycket mindre tydligt att man inte riktigt vet vad betyder det här och varför händer det och hur... Vad var det egentligen som hände? Det händer ju också alltid i realtid. Det händer ju så att man inte hinner själv kanske reagera. Man kanske är med andra människor och det blir man skäms ju också. Man internaliserar ju liksom en del av det.
Hänger det här ihop? Alltså, blir det en del av din judiska identitet? Att du också har den här historien som du vill ta reda på? Men jag tycker mig också att det finns någon slags ansvarskänsla här att ta reda på vad som har hänt i en släkt.
Jo, men jag tror absolut att om jag inte hade identifierat mig så starkt judiskt som jag gör, därför det finns ju andra personer i vår släkt som inte alls gör det. Alltså det är ett val som man också kan göra. Då hade jag ju inte varit så intresserad av allt det här. Och jag har varit intresserad av det länge. Vi har ju haft en del av det här materialet länge och jag har återkommit till det på massor med olika sätt. Och under den tiden de 10 år när jag arbetade på Konstfack så var det någon period när jag hade lite mer tid. Och då satt jag och transkriberade en flera timmar lång intervju som vi har haft sedan 1980 med min mormor och hennes syskon. Mm.
Vilken lyx, vilken källa.
Ja, fantastiskt. Och den här, också en annan viktig källa har ju varit den här boken som släkten beställde av en svensk folklivsforskare om just Aron. Framförallt om Aron, men också om Rebecka och om deras tid på Hindos och så. Så utan den hade ju jag inte haft så mycket material. Och det var där jag började. Jag trodde ju liksom att jag skulle... Jag visste ju inte att det saknades en massa pusselbitar. Jag visste ju inte att det var en massa saker som jag skulle börja leta efter. Utan jag trodde när jag började att jag skulle berätta ungefär det som finns i de här intervjuerna och det som finns i den här folklivsforskarens bok, och fast i bildform och liksom med mig själv inlagd på något sätt.
Och den berättelsen finns i boken om Hindå som du nämnde, som är den lilla ort som ligger några mil utanför Göteborg och som vi idag väl skulle kalla för en resort. Men det var en slags rekreationsort hette det på den tiden. Så det var lite så här, fint folk kom och sportade. Och där slog sig släkten ner och startade en affär. Det är i sig en väldigt spännande historia, liksom en litet 1900-tals historia. Den här orten och skolan som låg där och många idéer i svang just där kring hur man skulle leva. Det tyckte jag var en väldigt spännande kapitel. Men den var egentligen då lite bekant för dig sedan tidigare. Och berätta det här när du börjar ana att det finns luckor här i historien. Vad är det som, hur kommer du på det?
Det är ju samma material som jag har haft hela tiden. Men jag såg det på ett annat sätt när jag tog mig all den tiden att gå djupt in i det och strukturera upp vad står det egentligen här. Och då upptäckte jag att, och det beskriver jag ju också i boken, vilket var väldigt, väldigt komplext att försöka beskriva för en läsare när det var så otroligt förvirrande för mig själv. Och för alla i min släkt som jag frågade, alla blev ju jätteförvirrade av, precis som jag blev, att så här, vad står det egentligen och vilka är de här människorna? Och det som visade sig var ju då att dels att vi inte hade noterat på något sätt och förstått att någon eller några fanns i Israel, släktingar. Men sen var det ju också då att det var flera personer som hade överlevt förintelsen i en stor familj som tillhör vår släkt, som vi inte hade känt till att de hade överlevt. Och det här i kombination var ju då, ledde fram till de här personerna som jag sen lyckas spåra upp och träffa.
Men hur ska man förstå det, att en hel gren av en familj eller en släkt, det är ju då syskon i de här...
Arons bror.
Precis, Aron, din mammas morfar. Mm. Som alltså kom till Sverige då i tidigt 1900-tal. Han har ju många syskon. Några kommer till Sverige, men flera är ju kvar ute i Europa. Men hur ska man förstå att det där kan hända?
Ja, men dels så hade det kanske i och för sig att göra med då att det fanns så många syskon till Aron som var här i Sverige. Och de hade ju en jättenära relation. Så det var ju inte som om att det här var den enda syskonet liksom. Men då fanns det då den äldsta brodern som är kvar och en syster som var kvar. Och den äldsta brodern hade 10 barn och barnbarn och så vidare. Och jag tänker att det är liksom en kombination av att dels då att det finns väldigt mycket släktingar här i Sverige och hålla reda på och ha relationer med och sådär. Och att man inte har velat prata om det här hemska som hände. Det här att man har bara sagt att de försvann om de som var en släktingar liksom. Vilket ju återkommer i boken på olika sätt. Att flera av mina släktingar egentligen då har, man har sagt så här, de försvann och så blir det väldigt otydligt vad som hände och så blir de så småningom bortglömda. Det var ju också väldigt, det var ju också helt sant för min morfar till exempel, för Aron, gällande hans bror och brors familj och allt det där. För de visste ju inte vad som hade hänt. Och det var ju också nazisternas mål, att det skulle inte vara känt det som hände. Så för dem som upplever det här, alltså det vill säga Aron, Rebecca, min morfar, David, Rubin. För dem så var det ju sant också så länge de levde egentligen, tror jag. Att de kanske, ja men som min morfar David, och han fick reda på precis vad som hände hans yngsta bror. Genom att någon hade överlevt och kunde berätta det. Men i övrigt så var de andra var liksom försvunna. Sen har ju jag valt att hela tiden säga att de mördades istället. Därför att jag vill lyfta fram att det var det som hände. Och det har ju också hänt väldigt, väldigt mycket de senaste åren. I och med att så mycket har digitaliserats. Så att man kan söka efter information på ett helt annat sätt än vad man kunde för bara 20 år sedan. Men en sak som jag tänkte på, som jag har fascinerats av när jag har hållit på med det här, det är att jag berättar om mina släktingar, som det är ju väldigt specifika berättelser. Jag har ju försökt att inte hitta på någonting, utan jag berättar om det som jag kan få reda på och vet och så, och vad jag inte vet och hur det drabbar mig och så, och vår familj. Men jag tycker också att det är så fascinerande att det speglar så mycket större händelser, som att det finns då den här familjen i Norge under den norska ockupationen. Och när jag läste det som jag läste för att kunna göra den berättelsen, så blev jag väldigt chockerad över att jag har inte alls vetat om hur det var i Norge och vad som hände. Och så har det ju varit också jättemycket för mig med den här boken, att det har varit drabbande och chockerande det jag inte vetat om min familj, men det har också varit drabbande och chockerande det jag inte vetat om liksom rent historiskt vad som hände.
Och du tvivlar en hel del på om du ska klara av det här. Du skriver någonstans att jag kanske kommer drunkna i det här mörkret. Mm. Gjorde du det?
Ja. Nej, men jag gjorde ju inte det. Jag sitter ju här. Men jag kände ju, dels var det ju väldigt, periodvis var det ju väldigt, väldigt tungt att hålla på med det. Och att det väckte mycket oro och ångest och så. Men så hade jag mina metoder så här, att jag periodvis har sprungit varje morgon 30 minuter för att liksom psykiskt få upp rätt nivåer av att klara av att ta in. Och så har jag tagit pauser som jag också beskriver i boken. Sen har det ju också varit de tvivel som jag haft på, kommer jag klara av att få andra att bli engagerade? Känna det som jag har känt när jag har letat och hittat saker. Upprördhet och så vidare.
Det är en släkting till dig som ifrågasätter det här projektet, eller inte kanske projektet, men hon säger så, varför är du så intresserad av det här? Det är så långt bort i släkten, det är så avlägset. För du når ju nästan en, vad det verkar, lite manisk fas där ett tag när du letar svar i brev och register, och du intervjuar dina släktingar runt om. Vad svarar du den här släktingen? Varför bryr du dig så mycket om de här avlägsna?
Ja, men vem ska minnas dem om inte vi? Vem ska bry sig om inte vi? Och det är också just de släktingarna som sen leder fram till de här levande släktingarna i Israel, som vi har ett fantastiskt fint möte med. Och som vi fortfarande har kontakt med då. Många i släkten har fått kontakt med dem. Så det blev ju väldigt liksom positivt i slutändan.
Men jag började också fundera på det här, ja, men begreppet släkt och familj. Vad betyder det i det här? Alltså, det är ju i släkten du letar. Vi vet att det var miljoner människor som försvann. Men du letar ändå i ditt släktträd. Hur tänker du kring familjen och släkten? Är det ett särskilt ansvar för dem just?
Ja, men det måste jag ju ha känt ju. Eller det, ja, tydligen. Men ja, jag har ju massor med släktingar som jag inte skriver om. Alltså jag har ju också en hel sida på min pappas sida som är inte en judisk släkt. Så det är ju också någonting med den här judiska sidan av släkten som har varit, som jag har dragits till och som har varit spännande för mig alltid att liksom försöka se, läsa ut eller få, vad ska man säga, öppna dörren till. Jag vet inte.
Nej, för mig som läsare som inte känner din släkt så får jag ju en ingång till viktigt stycke 1900-tals historia och människors strategier i olika skeden av kriget och förintelsen och antisemitismen före, under och efter och genom generationerna. Så jag menar, för min del spelar det ju ingen roll om ni är släkt eller inte, men jag tänker, du har ju haft det är ju också ett eget projekt. Du har ju skrivit den här någonstans också för din egen skull, tänker jag, den här boken, eller gett dig in i det här.
Jag har också det, när du sa förut det här liksom att det är nästan som en manisk.
Jag kallar dig manisk.
Nej, men det är det att jag har liksom med mig en lite knasig sida, kan man säga, som är att om jag har börjat leta efter någonting så kan jag inte sluta, och jag har tre barn.
Det finns mycket att leta efter då.
Det finns
var mycket. Var är de till exempel?
Det har under de senaste 20 åren funnits mycket att leta efter. Vantar, mössor, små leksaksfigurer och så vidare. Och det där har kunnat ta sig liksom lite knasiga proportioner ibland, när jag då inte kan sluta leta förrän jag har hittat lilla My bakom en soffkudde efter 8 timmar. Men i det här så blev det, så var det väl nästan nödvändigt liksom, med just den där sidan att när jag väl har börjat så kan jag liksom inte sluta.
Du är ju en bildkonstnär, en bildmakare. Så det här har du ju berättat i bild. Vad är det för slags bilder du vill göra?
Ja, alltså jag har ju aldrig tidigare gjort en dokumentärbok där det måste stämma på det här sättet. Det vill säga, om jag skildrar en scen av vad som hände de som blev deporterade till Auschwitz, så vill ju inte jag, alltså det kunde ju vara en helt abstrakt bild där jag gestaltar min fantasi om det. Men om jag berättar det som om att det var så här det hände, då vill jag ju också att det ska vara någorlunda korrekt. Så det har ju varit mer en sån balansgång, tänker jag. Och det har ju också varit väldigt viktigt för mig att, ja, men som till exempel de här registerkorten som jag har med i boken, som är verkliga svenska registerkort över svenska och icke-svenska judar i Sverige under kriget. De har jag ju med som fotografier och inte som teckningar, också för att understryka att det här är de korten och för att visa precis hur de såg ut och hur de var ifyllda och sådär. Medan i vissa bilder så handlar det ju om så här, min rädsla idag till exempel inför vad det väcker hos mig att hålla på med det här materialet och min rädsla för mina barn och sådär. Och då kan jag ju berätta det på ett helt annat sätt.
Vi började prata lite grann om hur din judiska identitet, att det var ändå någonting som du erövrade själv och det var inget du fick liksom automatiskt med barndomen. Har den förändrats på något sätt under de här åren som du har jobbat med din släkthistoria och med förintelsen?
Ja, men jag tror nog att, jag menar, kanske det största förändringen är ju att, vad ska man säga, säga ut det. Att det vill säga att offentligt, publikt berätta om sin judiska identitet i Sverige. Och att våga göra det och att vilja göra det och att liksom med allt vad det kan innebära eller så, kanske. Det kanske är den största skillnaden. Sen, jag kan ju känna att jag har liksom haft en väldigt stark judisk identitet länge, men sen så är ju den är ju liksom rörlig. Det ser inte ut på ett visst specifikt sätt som jag också försöker förklarar där i boken med de här lådorna och sådär, att det är lätt, ja, det är det som...
Ja, men jag tänkte på det, för jag läste då lite artiklar från förra gången det begav sig när du var mycket i media kring just de här filmerna och böckerna runt Fröken Livrädd och Fröken Märkvärdig. Och det var en lång artikel, djupt personligt porträtt i Svenska Dagbladet tror jag, 2010. Mm. Där du berättar väldigt mycket om det, men ditt liv och dina intressen och allting. Men det är inte med ett ord någonstans att du är judisk. Mm. Och jag vet inte, det är ju såklart ingenting precis som att man måste berätta om man är, vilken sexuell läggning man har eller så. Men samtidigt var det ju en så personlig intervju. Mm. Så jag tänkte på det nu när jag tittade tillbaka på den. Nu kommer alla artiklar om dig handla om att du är judisk.
Mm. Mm. Precis. Ja.
Varför tror du att det inte stod med då?
Jag har faktiskt ingen aning.
Jag minns, 10-15 år sedan.
Jag vet inte, var det den som handlade mycket om paddling kanske?
Ja,
att jag tycker om att paddla.
Ja, det tror jag att det var.
För det kan jag också säga. Jag tycker om att paddla, åka snowboard, långfärdsskidor.
Ja. Det är inte bara judiskt.
Nej,
jag förstår. Men
jag tänker att det har liksom inte varit, det har inte varit hemligt. Men det har heller inte varit någonting... Nej, men jag har nog känt så här, jag internaliserar nog en hel del, eller vad ska man säga, ser framför mig en hel del faror som kan uppstå. Och som ju också delvis har gjort det under livets gång. Det vill säga, det är inte helt, jag vet ju att det inte är helt problemfritt att man... Att man är offentlig med sin judiska identitet, till exempel. Men jag tänker nog att för min del, att det har nog inte handlat så mycket om så här, åh, jag är rädd för att det ska komma nazister eller sådär. Utan mer för liksom att folks föreställningar ska ställa sig emellan någonting som jag vill berätta. Jag har ju det dilemmat, kan man väl säga, att jag hela tiden kan föreställa mig vad andra människor ska... Tänk och tycka, det är inte så praktiskt alla gånger.
Jag skulle ändå vilja återknyta till titeln Ihåg kom oss till liv. Jag fick nästan för mig att det var en strof.
Ja, men det är ju det.
Det är det.
Alltså från en bön som man läser mellan de två största, man ska säga, stora högtiderna. Och då är det där en del av det som man läser. Sen har den förintelseöverlevande svenska konstnären Lenke Rothman, hon gjorde på 70-talet ett konstnärligt verk med den här titeln, som ju kommer då från den här bönen. Och man läser den där bönen också varje dag då, under 10 dagar. Men bönen är ju lång liksom, och sen så återkommer det här. Och jag har också då sett att Judiska museet i Oslo har haft en utställning med den här titeln på norska. Och det har gjorts liksom olika verk med den här titeln. Så det är inte, det är precis som du säger, det är en strof. Men den är ju väldigt, när jag hörde den, vilket var genom Lenke Rothmans verk, som en släkting inte mer har skrivit om, så var det som att det fångade precis det som jag försöker göra i boken. Det vill säga att ihågkomma de som jag skriver om till liv. Inte bara de som blev mördade och de som försvann, utan också de som levde här i Sverige. Och som jag tycker är så fascinerande berättelser liksom, att om något som man kanske, de flesta kanske inte föreställer sig om hur det var förr. Om man kanske lätt tänker sig att ja, det var på något sätt då för tiden säkert, alltså början på 1900-talet, säkert jättesvårt att komma som judisk invandrare. Men den här berättelsen berättar ju en väldigt annorlunda historia om hur det var, nämligen att det också kunde vara väldigt oproblematiskt.
Mm. Desto mer absurt blir det när Hitler kommer till makten och när antisemitismen når Sverige, därför att man lever då ett helt vanligt liv, så att säga, etablerat i... Tänker på din familjen Katz här i Hindås.
Mm. Ja. Och precis som det var för så otroligt många judar i Tyskland och överallt. Men också då de som jag berättar om i Norge. Att det är klart att det var närmast omöjligt att föreställa sig det hot som de verkligen stod inför. För att man kunde ju inte förstå hur skulle liksom gamla kvinnor och små barn. Och, ja, hur skulle de kunna utgöra något slags hot mot Hitler och Nazi-Tyskland liksom. Och sen så blev det ändå så fruktansvärt att de många norska judar deporterades och mördades i Auschwitz.
Men nu tror jag att man måste läsa den själv.
Jag hoppas det.
Nu finns den ute. Tusen tack för den här boken, Johanna Rubin Dranger, och tusen tack för att du kom hit och pratade om Ihågkom oss till liv.
Tack så jättemycket.
Mattias Timander, redaktör på Selma Stories. Nu är det inte många dagar kvar. Ni räknar ner mot den 8 mars som är en särskild högtidsdag. Ja, på flera sätt, internationella kvinnodagen. Men det har också blivit en Selma-dag. Du får berätta, vad är det som händer den 8 mars?
Jo, men vi har ju varje år en feministisk gala på Selma Stories. Årets Selma. Och den hålls, precis som du sa, traditionsenligt på internationella kvinnodagen, 8 mars. Och i år så blir den, precis som i fjol, direkt sänd på vår Instagram som heter Selma Stories rätt och slätt. Så klockan 12.00, då ska man se till att ha börjat följa oss på Instagram. Då kommer vår livesändning dyka upp där och den bara kan man inte missa. Mellan 12 och 18 kommer det vara en maratonsändning av författarsamtal med olika profiler som har på ett eller annat sätt varit viktiga feministiska röster under året.
Nu får du locka med några namn då.
Ja, jag kan ju inte berätta vilka som får de här två priserna. För det är inte, vi delar ju två priser, Årets Selma och Årets Röst. Men jag kan berätta om några av de gästerna som medverkar under dagen. Bianca Kronlöf kommer att vara med. I samband med den här tv-dokumentären Persona non grata som kom i höstas så gjorde hon en rad filmer på sin Instagram där hon läste upp öppna brev som riktade sig till branschen som hon verkar i. Och det här blev ju en bok till slut, Brev till mannen. Och den kommer vi att prata om under Årets Selma i år. De här breven som hon skrev fick ju en enorm spridning och resulterade i den här boken. Liksom innehåller brev till olika män som funnits i Biancas omgivning och man kan relatera till mycket av det hon skriver. Hon uppmärksammar liksom hur även män, eller rätt och slett alla, påverkas av machonormen, inte bara kvinnor. Sarah Vaughan kommer också. Hon är ju en känd brittisk författare som kommer att vara med oss. Står bakom succéromanerna Små katastrofer, Efter skandalen. Och i juli så är hon aktuell med boken Hennes rykte. Hon kommer att vara med i ett samtal med sin svenska förläggare Johanna Hägerström. I den nya romanen så, som jag kan berätta om lite grann, så möter vi en parlamentsledamot som tvingas utstå hat och hot för sitt politiska engagemang och plötsligt en dag så briserar allt när det ofattbara händer. En man hittas död i hennes övernattningslägenhet i London. Och det är hon som misstänks för mordet. Mm.
Och visst är det så att Sarah Vaughan har ett förflutet som politisk reporter här för mig, så att hon hämtar en del, liksom, hon har rört sig i de här korridorerna som hon nu skildrar i romanform. Mm.
Och jag kan ta några till, hinner jag, även om det är en lång sändning det här och det kommer vara många gäster. Men jag kan nämna Pernilla Eriksson som ju kommer med den här boken Släcka liv nu. Hon är journalist och deckarförfattare, bland annat bakom 300 grader, en uppmärksammad spänningsroman om polisutredaren Lilly Hed. Och så den här, går lite längre bak i författarskapet, så hittar man Erla-serien om kriminalinspektör Liv Kaspi. Men här, i den nya deckaren hon skrivit, Släcka liv, så är det faktiskt båda hennes huvudkaraktärer som möts i samma roman. Så hon kommer att prata om sin bok också. Och slutligen poeten Niko Erfani, som jag ju har pratat om tidigare här i podden. Hennes debutbok Varv, som jag tyckte så mycket om. Ja, det är ju en väldigt speciell diktbok som handlar om att ärva trauma och om hur det är allra mest enkla och rena, i det här fallet ett barns kärlek till sin förälder, i själva verket kan vara mycket, mycket komplicerat. Hon kommer också och pratar om boken och sin feminism.
Och allt detta kan man ta del av på Selma Stories Instagram, som heter precis så, Selma Stories. Och hela programmet, alla tider, alla namn, alla deltagare finns ju också där i era kanaler och på hemsidan förstås.
Ja, precis. Och det som är så bra med att det är direkt sänd på Instagram är att allt ligger kvar även efteråt så att man kan ta del av programmet.
Ja, men då rundar vi för idag och om allt går som tänkt så ska vi kunna bjuda på två avsnitt nästa vecka. Ett specialavsnitt med den då ännu hemliga vinnaren av årets röst från årets Selma som Mattias berättade om här. Det ska det bli redan på tisdag då, den 8 mars. Och sen som vanligt på fredag ytterligare ett avsnitt. Och om det kan jag berätta att det ska handla om den varma händelserika sommaren 1994. För det är kulissen till Pascal Engman och Johannes C. Låkers nya roman Jakten på en mördare. Och Pascal Engman och Johannes C. Låker är mina gäster nästa vecka. Det avsnittet finns ute på fredag i gratisappen Podplay och lördag på alla andra ställen. Och som om detta inte vore nog finns vi också i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Tallert. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
Podplay.